papper tar jag med, och detta är pekpinnen. Man behöver en, som man ser ifall man tappar något, så tjock och stor ska den vara. Så vi tar den där bilden först på Vrigstad socken. Det är en karta utav Duker som är gjord 1689. Så den fyller 300 år i år. Och det här är gränserna till socknen. Den nordligaste biten här uppe, den räknar de inte med. Jag vet inte om vi gör det än, men den finns där i alla fall. Vrigstad är ju hemskt gammal trakt. Jag tror att de flesta gårdarna här är bebyggda på järnåldern och har varit bebyggda framåt sen. Kyrkbyn bör vara det äldsta. Jag går där på stad, by, Inge och Bo är gamla. Vrigstad, och det gränsar ju in till Köpstad, och det gränsar in till Biskopsbo, och det här gränsar in till Sunneby, och de gränsar in till Lundby och Vättansby, som nu heter Lundholmen. Så det här är ju oerhört koncentrerat med många stora byar och mycket, mycket gamla. Sen finns det då två gårdar till som ligger lite utspridda. Det är Åkarköp. Folk gick väl ut med bäcken där och hittade en plats där det gick att bygga. Och så ett bo till här uppe vid Bjällebo. Det var det första. Nu får vi lite ljus och tar vi inte den bilden längre. Visserligen har jag läst på, men jag kommer inte ihåg. Och så finns det då åhörare som har gott minne. Ska jag då säga sånt här en gång till, då måste man komma ihåg hur man har ljugit, och det är jag inte kapabel till, så därför måste jag ha en fusklapp. Sen när de här gårdarna då hade kommit från järnåldern och framåt, så kom en stor händelse i trakten. Det var Nydala kloster. Men då fanns inte någon bebyggelse i Nydala, utan det var Lundholmen eller Vättansby som räckte till sjön, och väl det. Jag tror det räckte till den gamla, det gamla avloppet. Dala fanns nog i Nydala, det hörde nog till Fryele. Möjligen någon mera gård, men det vet jag inte. Sen byggdes de här gårdarna på Rydhultorp omkring här. Och sen kom reformationen 1527 ungefär, när man drog in det här klostrets egendomar till staten. Jag hade Nydala kloster fått gårdar för. Ja, man skulle läsa mässor över människor som hade gjort något otyg. Hade man slagit ihjäl för många, kände att nu är hjärtinfarkten på gång, då skänkte man en gård till klostret. Och sen skulle de läsa mässor en gång i veckan så länge världen stod. Nu har det ju fått avbrytas i förtid för en del. En del kanske hann att läsa igenom på då en 300-400 år, så att det räckte. Det var ålderdomshem, och då skänkte man en gård för att få bo där på sin ålderdom. Man hade skola och skänkte en gård för att de skulle lära, det var pojkar bara då, att läsa bok och kunna skriva. Man hade sjukhus, och människor som då lades in på sjukhus, de skänkte en säng eller en häst eller en gård till klostret. Och sen fanns det ju några som utav rent religiösa skäl skänkte en gård också. De tyckte att munkarna gjorde ett bra jobb med skola och sjukhus och allt det här, och kanske man då skulle hjälpa dem lite. Och när reformationen kom drog man in alla de här 250 gårdarna till staten. Självklart låg gårdarna här i Vrigstadtrakten så nära klostret som möjligt, väldigt många. Och då fick staten 1527 en hel mängd gårdar här. Det blev närmast en kungsgård utav Nydala. Sen nästa händelse som påverkade det här, det var Erik den 14. Han drev giftermålsunderhandlingar med Elisabeth av England. Och det hade han läst i kvällspressen att kungar och hertigar och sånt där ni på kontinenten, de hade grevar och friherrar i sitt följe för att höja upp ståten lite grann. Och då tyckte han att då gör jag likadant, så då ska jag förordna lite grevar och friherrar. Han förordnade tre grevar och gav dem var sitt grevskap. Det var Visingsborg med Brahe, Läckö med Sture, Bogesund med Tre Rosor, och så nio friherrar bland dem då Gyllenstierna som fick Lundholmen. Staten hade ju de här gårdarna sen de drog in klostret. Sen donerades en massa gårdar till frälset, framförallt mellan 1640 och 80. Och i stort sett var det nog inte någon gård här som inte var frälsegård. Och om det var någon kvar så måste de ju som skattebönder ha en mycket hård skatt. Sandsjö var lika illa ute. Men Vrigstad var nog i stort sett varje gård donerad, i och med att friherrskapet täckte hela socken, liksom Almesocker och Ödestuge. Man försökte ju då, åtminstone från bondeståndets sida, få bort de här idéerna om att adeln som inte bodde här skulle ha en massa gårdar. Inte så att de ägde dem, men skatten skulle gå till en bestämd adelsman som oftast var officer utav hög rang och bodde i Stockholm. Till sist så tillsatte man en sån här kommission som skulle reducera egendomarna. Men det var ju inte lätt. Bondeståndet ville ju ha alla de här frälsegodsen reducerade, men de hade ju egentligen ingen talan. De fick vara med för att det skulle se ut som de var lite demokratiska, eller vad det hette på den tiden, utan det var ju adeln som bestämde. Men till sist kom man ju underfund med att kungen fick ju inga inkomster. Och kungen stödde sig på någon sån där urgammal jamansk bestämmelse att kungen får inte skänka bort egendom så att inkomsterna för efterträdaren förminskar så mycket att efterträdaren inte kan försvara riket. Och det var man väl på väg att göra nu. 1655 var hälften av Sveriges jord frälse. Nu är hälften bondeägd, en fjärdedel är ägd av staten och en fjärdedel av bolag och annat, till exempel. Det här reduktionskollegiet, det började 1655, men det hände ingenting förrän fram på 1680-talet. 1681-82 började man dra in godsen. Och då togs många gårdar ifrån Lundholmen. Och samtidigt så hade man en annan kommission igång som skulle indela alla gårdar så att var och en som gjorde tjänst åt kronan fick ersättning från en bestämd gård att leva på. Det här gamla systemet med indelning, det var i och för sig bra. Det var ju helt och hållet oberoende. Nu sitter jag på bordet och det får man inte, men bara jag vet om och så gör inget. Det var helt och hållet oberoende av vad den hade för uppfattning som kom efter den regerande konungen eller rådet eller förmyndarskapsregeringen. Det var ju inte något som man kunde ändra på, inte. För vad skulle då folk få sin lön? Och i statens tjänst måste det ju ha vissa människor anställda i alla fall. Det var dessutom bra därför att man betalade skatt i varor, och varorna var hemskt svåra att transportera. Och om man då kunde ha en hel del utav statens ämbetsmän utspridda på gårdar, så behövde man ju inte köra varorna långa sträckor. Det var ungefär som de gröna föreslår i riksdagen nu, har jag hört. Ett exempel jag såg, det var någon som skänkte en fåra till Hylletofta kyrka. Det var ju hemskt bra. Den transporterade sig själv. En gammal tant som inte kunde göra någonting, hon kunde gå i ett snöre och lena till kyrkan. Och prästen tog emot när han koderade ut när till någon gammal tant som behövde, kanske om de mjölkade på den tiden, fårmjölk, eller som klippte den. Det var avkastning på kapitalet hela tiden. Och sen när man till sist behövde en större inkomst för en klockesträng eller någonting, då var det ju bara till sälja fåran. Och så fick man pengar för det där. Det var räntebärande in i sista dagen, till och med. I Vrigstad fanns en kronolada där man samlade in avrapspersedlar eller skattepersedlar. ved till att koka saltpeter på, halm till att tända den veden med, och råg och korn och honung och vax och kalvar, får, inte svin, för det kunde inte hållas någon längre tid obehandlade, men fåren kunde man ju torka och röka och hänga upp till dess det skulle inte Jönköping. Jag har inte någonstans kunnat lista ut utav några handlingar var kronoladan i Brista låg, men den var igång in på 1700-talet i alla fall. Och här samlade man persedlar från i stort sett hela västra härad, och så körde man det då upp till Jönköping, ibland på 1600-talet till Kalmar. Kungen åkte ju själv omkring och åt sig mätt på sina olika slott. Det är ju därför en massa skrivelser från regeringen är daterad på de mest underliga ställen. Biskopen gjorde likadant, och han var lika hungrig. Han hade dessutom 40 ryttare med sig. Jag har ibland undrat över om han inte trodde på att vår Herre beskyddade honom lika väl som de människor han talade om att vår Herre beskyddade, men det är en annan sak. I Kvåhågård, som ligger närmast där som en gammal slottsruin, det var inget sånt där jaktslott i Sten Sture som man säger, utan det var ett bra stenslott där Sture ätten och med de befryndade ätter kunde samla in sin avrad. De hade dessutom slott i Halland och i Skåne. Det var mycket bra för handeln. Om nu Sverige i kriget låg över med 1-0, då kunde man ju ta sina persedlar här ner till Halland och sälja. Sen måste det ju nästa gång då när Danmark ligger bli åtminstone 2-1 till Danmark, och då kunde de ju föra persedlarna från Halland, Skåne upp hit och sälja, och alltid då till bästa pris. Det var mycket mycket bra strategiskt det här i Kvåhågård, i och med att det var så nära till ett annat land. Den äldsta indelningsverket, det var prästindelningen. Det har ju förekommit sedan Sverige kristnades, och det var väl gissningsvis omkring 1050, åtminstone de här delarna av Småland. Sen var det ju andra, Sigurd Jossalafar, som sa att han skulle ner till Kalmar och kristna smålänningar. Avsikten var ju bara att erövra Kalmar slott och lite sånt där. Gästgiverier var väl det första indelningsverket andra som kom. Det fanns redan på 1500-talet, fast gästgivaren bodde då i Hjälmseryd. Där fanns en gammal Nydala klostersgård i Hjälmseryd by, alldeles här utanför socknen. Och en gästgivare bodde i Svenarum. Det flyttades rätt snabbt i Svenstorp. Sen var det långt ifrån Hjälmseryd. Det var ni i Grevar i nästa. När man nu skulle indela landet så att bara en fick lön av en gård, så måste man ju först undanta alla de här knektarna som skulle underhållas. Man visste ju att det gick inte att få mer knektar utskrivna än man hade. Man måste vara lite rädd om dem. Det var ren katastrof omkring 1700 och därefter, för att det inte gick att få tag i en knekt helt enkelt. Då hade man först de större gårdarna till att sätta upp en ryttare. Ett mantal satt upp en ryttare. Och sen hade man de här mindre gårdarna, halvgårdar och kvartsgårdar, till att sätta upp knektar. Om det då inte fanns två halvgårdar in till varandra, så tog man den halvgården som fanns, och så tog man en fjärding bort i Springetofta och någon av på Tödestugorna ihop. Och den gården då som var här, som var en halvgård, det var Rotegården, den riktiga, och de andra, det var augmentshemman, och de skulle göra lika mycket arbete åt knäkten. När vi tog från Svenarum skulle man köra ända ner till Hunnavik och plöja knäktens potateland långt in på 1800-talet. Nu gjorde de ju inte det, utan de lejde ju en utav gubbarna i Hunnavik till att plöja, så gav de honom 50 öre eller någonting. Ja, sen fanns det då lite andra hemma som var undantagna, sådär rå och rör och sätterier och kyrkohemma. Varje landskap skulle ställa upp 1200 knektar, men Småland låg risigt till. Vi har ju Jönköpings regemente, Kronobergs regemente, Kalmar regemente, Smålands ryttare och så den där marina avdelningen i Kalmar. Fem regementen. Det känns på att ha fem gånger så mycket knäckta som något annat landskap i Sverige. Officerare skulle då placeras ut på boställen. Och man tycker det var ju enkelt. Det var att sätta kaptenen i Spånar på överste löjtnanten i Biskopsbo och löjtnanten i Bjällebo, så funkar det bara. Men efter Poltava, när i stort sett hela regementet var slut, då måste man nyrekrytera. Vad skulle man göra av den officers eller ryttares eller knekts familj som försvann i Poltava? Skulle de bo kvar eller skulle de vräkas ut i skogen? Det tål du att tänka på. Det löste man på så vis att den gamla familjen fick bo kvar och den nya ryttaren skulle ha hälften av avkastningen på torpet eller bostället. Och 1709 satte man ju upp ett nytt regemente. 1709 satte man upp det. 1710 tror jag första mönstringen var. Ja, så var det bra. Men sen var det ju en katastrof 1713 vid Tönningen. Stenbock med 12 000 man, varav småländska ryttare och knäktar, gav upp Tönningen, blev tillfångatagen, fördes till Danmark. De flesta försökte man behandla så illa att de avled för att man skulle kunna konkurrera ut Sverige utan att skjuta allt för mycket på dem, för det var ju obehagligt. Lät man dem svälta ihjäl så var det ju bättre. Man sålde en hel del till turkarna för 30 daler. Man gick ner till 6 daler för en dålig knäck. Då måste man sätta upp ett nytt regemente. Det var 1716 som man mönstrade det. Då hade man den gamla familjen som blev övergiven 1709, interimsofficerarna från 1709, och så nu de nya officerarna från 1716, knäktarna också, ryttarna också. Ja, det var bara till tredjedel alltihopa. Det var inte lätt. Och de där sakerna är väl knappt man tänker på så mycket, att det var så besvärligt. Det vet man säger ibland, varenda människa du i kriget, fanns det inte någon? Nej, det gjorde det inte. Utan gårdarna lades öde, massor med gårdar. Inte ens gamle länsmannen som hade varit länsman i 30 år och bodde i Bringetofta kunde få en knäck som körde vagnen ofta när han var ute och gjorde sina förrättningar, utan han fick köra själv. Han kunde knappt ha en fjärdingsman med sig när han skulle gripa någon. Och en gammal stapplig gubbe som var 60 år på den tiden, det känner jag ju själv vad han kände sig. Dessutom var det ju ett annat förhållande att åldras i då. Han skulle ut och verkställa kronans ärende alldeles ensam. Och så var det precis överallt. Gamla änkor satt på många, många gårdar. 3, 4, 5 änkor på en gård. De försökte då hålla igång lite grann. Men det var ju massor med saker som inte passade dem, som de aldrig hade gjort. Utan det var kararbete och mansarbete. Kararbete och kvinnoarbete. Kvinnoarbete kunde de, och det kunde en hel del som vi betraktar som mansarbete. Men allt var vi, inte allt kunde de, och därför var det besvärligt. Man hade ju inte ens pengar till pension. En sån som var han överste löjtnant Stett på Hop. I 2 generationer förde man i bouppteckningen anspråk på kronan för lön till den överste löjtnanten som han inte fått ut. 10 års lön för en överste löjtnant, det var inte så lite pengar. Och en generation tyckte att det tar vi med, för man kanske får ihop pengar så att vi kan få dem. Nästa generation tog också med, men då var det inte gammal vana. Man hoppades inte, om man fick heller ingenting. Och då spelade det ju liten roll om överste löjtnant hade en oerhört bra lön när man inte tänkte eller inte kunde betala ut det. Omkring 1600, då var lönerna, summorna är likgiltiga, men förhållandet är ju rätt intressant. För en ryttare 30 mark om året. Kapralen, trumpetaren och profossen hade dubbelt så mycket. Kapralen hade dessutom rätt att ha 2, 3 hästar, så han måste ha två drängar med sig till kriget alltid. Fältskären, alltså läkaren, och kvartermästaren, de hade tre gånger så mycket som en vanlig ryttare. Sen blev man fänrik och löjtnant, det var ju de lägsta officersgraderna, då fick man fem gånger så mycket lön. Och sen kunde man ibland avancera till ryttmästare, men då måste man vara adlig. Eller om man var mycket duktig officer, så måste man adlas, och då fick man 15 gånger så mycket som ryttaren har. En vanlig snickare, han debiteras för 140 kronor i timman utav arbetsgivaren. Om han då skulle bli någonting så han finge 15 gånger så mycket, det är 2250 i timman. Det är inte så lätt att hitta ett sånt jobb. Och den skillnaden var det mellan en ryttmästare och en ryttare. I krig hade ryttarna ingen skatt, och det levde de bra på. Det hade vi gjort under livet också om vi inte hade behövt ha någon skatt. Det hade gått utmärkt. Och när ryttaren stupade fick familjen bo kvar till en son kunde överta rustningen. Oftast var ju sönerna intresserade av det. De här som nu försvann i Poltava, de kom hem den största delen 1722. 42 officerare och 102 ryttare utav 1200 man kom tillbaka till Småland. Jag har hittat några sådana där, inte från Vrigstad, därför att jag har nästan egentligen att läsa på det jag skulle göra till idag, men jag hade några i huvudet som jag har sett förut. Ryttmästare David Starkman, han kom tillbaka 1722 till Moboda. Hans broder, korporalen Peter Starkman, kom också tillbaka. Ryttmästaren hade träffat sin broder korporalen i Sibirien, överlämnat en guldbroderad röja till honom som han skulle ta hem till Sverige. När nu Peter Starkman som korporal hade gått ifrån Sibirien och hem till Sverige, så hade han under resans lopp varit tvungen att pantsätta dels sina pistoler, och sen när det knep som värst så pantsatte han den här guldbroderade röjan, och pengarna hade han ätit upp. Och när han kom hem så var det förskräckligt rabalder mellan herr ryttmästaren och herr korporalen, fast de var bröder och fast båda hade varit i bilen, och båda visste väl ungefär lika hur det var, lika besvärligt för båda två. Det fördes flera processer, men korporalen dömdes aldrig till att betala någonting. Den 26 november då kom knäkten Gustav Drangel hem till Klintult, 40 år gammal, var borta sedan 1709. Då var han 9-22, det är 13 år. Då var han 27 år när han försvann, och sen när han var 40 år så kom han hem igen. Knappt att hustru och barn, ja, ungarna skulle väl inte känna igen honom. En löjtnant Komstedt, lite Komsta, blev fången i Poltava, kom hem 1722. Han gick rätt i armarna på en änka som bodde där ute och hade rätt många gårdar, och gifte sig med henne. Och när de skulle gifta sig så avtalades det då att de skulle ge barna utav det förra äktenskapet sin del i boet. Och det var mycket de fick där. Och löjtnanten Johan Komstedt, han hade bara några silverknappar, 70 lod, i och för sig rätt mycket, men allihopa har fått utav sin blivande hustru. Så han kom ju fullkomligt utfattig från Sibirien, rätt i armarna på en rik änka, gifte sig året därpå. En av mina förfäder, Johan Råbock, han kom till Brodda vid Bringetofta, och i granngården Rågrena, där satt en ung flicka med sin farbror och faster. Och jag vet inte hur de träffades, men tycke uppstod ej mindre mellan flickan och Johan Råbock än även fasten och farbrodern. Så de donerade Östra Rågrena till sin brors dotter, och Johan Råbock, han gifte sig med flickan. Det var ju att säga en lycklig upplösning på det här Sibirienkriget, inte kriget, men fångenskapen. Om vi ser då hur det såg ut på Västra Härads kompani för Jönköpings regemente 1716 vid den mönstringen. Majoren dö i fångenskap, kaptenen hemkommen ur fångenskap alldeles nyligen då, löjtnanten fortfarande i fångenskap, korporalen i fångenskap, han var från Sundby förresten, Boda nyknäckt antagen 1716, det gamla var alltså borta, det visste inte ens om han var fången. Köpsta likadant, nyknäckt 1716. Lunnaberg hade inte ens lyckats få tag i en knäck 1716, det var vakant. Holkary vakant. Och det andra Holkary hade fått en ny knäck 1716. Ingen av de två knäckarna kom hem. Lundby, en ny knäck 16. Horvry, en ny knäck 16. Den gamle, en annan knäck som hade kommit hem, han var förlamad i höger arm och fick avsked. Om vi tar sen lite omkring här, Mejensjö, ny knäck. Komsta, vakant, jag hade inte fått tag i någon knäck. Sävsjöby, likadant. Mejensjö, likadant. Ljungagårdarna, en annan gård, likadant, ingen knäck. Torpobopp i Malmbäck hade fått en ny knäck 1716 och Älmhult i Malmbäck 1716. Och de boställen som då skulle delas mellan en gammal officer och en uppsatt 1709 och en ny 1716 för Jönköpings regemente, det var Hjärtetorp, Djurskullen och Lönsund. Och där började jag hålla på till idag. Så här, 1786 trädde väl det här indelningsverket igång. Och den första som bodde i Hjärtetorp, som var förare boställe, det motsvarar förir eller plutonchef ungefär. Det finns ingen riktig översättning av ordet eller riktig befattning som motsvarar precis det nu. Han heter Per Hörding från 1786. Han avancerade till fältlevel redan 1686. Redan 1688. Det var ont om folk som blev sergeant 1688. Och då flyttade han till ett annat kompani. Försvann ifrån Gästorp. Då kom det en ny förare som heter Måns Månsson. Han hade antagits 1682 som soldat för Hörda Rogge Kärda, Västbo kompani. Det var ont om folk, så redan efter 2 år var han korporal, efter 2 år förir, efter 10 år förare, efter 5 år sergeant. Det blev han när mönstrade i Vismar 1781. 1688 då flyttade han till Hjärtetorp. Då tog han namnet Hjärtberg. Han blev skjuten 28 juni 1709 på Poltava. Och hustrun levde då ensam i 40 år till. Hon dog 1749, 86 år gammal. Innan han åkte ut till Poltava så hade han emellertid varit hemma. Han hade en son Magnus, eller Måns Månsson han också. Han tog faderns efternamn Hjärtberg. Han var född 1690. Kom hem ifrån alla krig och blev en vanlig bonde. Och dog på sanden i Hjälmsöry. Född 1690. Han kunde ta anställning när han var ungefär 15 år. Korporal efter 2 år. Förir efter 2 år. Fältlevel efter 2 år. Fänrik efter 4 år. Fången i Stralsund 15. Men kom hem efter 1 år. Och sen 1740 när han var 50 år, då pensionerades han och då kallades han löjtnant. Han gifte sig 1730 i Hjärtlanda med Magdalena Rydbäck, född på Kråkesjö säteri i Kronobergs län. Det var ju en mycket, mycket förnämlig kvinna att gifta sig med, för att hon hade gott om pengar. Behållningen i boet när Magnus Hjärtberg dog, det var gården Sanden, gården Hjärtnäst i Hjärtlanda och gården Sjöstorp i Hylletofta. 5124 daler. Våra förfäder hade då ungefär 200 daler när de dog och 20 daler skulder. En adelsman hade 2000 daler i tillgångar och 5000 i skulder. De skulle ju leva flott så länge de levde. Man tycker då att när farfar Måns Månsson Hjärtberg blir skjuten i Poltava och far Måns Månsson Hjärtberg blir fången i Stralsund, att sönerna skulle ägna sig åt något vettigare än att kriga. Men en son blir fältväbel, en blir sergeant, en blir fänrik, en blir löjtnant och en till blir löjtnant. Och en dotter, hon gifte sig med en sergeant. Hustru Magdalena Rudbeck, hon var mycket intresserad av trädgårdsodling, så intresserad att prästen skrev in det i kyrkboken när hon dog. De hade till och med skola ute i Sanden före 1757, då när han dog. En flicka ifrån Flärvik gick i alla fall i skola där, och hon var så kunnig och duktig så prästen när flickan dog skrev in att hon hade gått i skola i Sanden och lärt sig läsa. Sen efter Hjärtberg så kom en Fänrik Ficken utav den här släkten från Svenarum, och sen Johan Högberg ifrån Nordanskog. Den som heter Högberg och var på Nordanskog på den tiden kan inte vara torpare eller satsare utan måste vara en förvaltare. Han gifte sig med en dotter till den här Fänrik Ficken. De dog omkring 1805 och de hade släktingar på Trissmålen också. 1805 kom fältväbel Källström. Han levde till 53. Han var 80 år nästan då när han dog. Han blev fanjunkare. Men då ändrade man inte på benämning, eller då ändrade man inte bostället för honom, utan han fick bo kvar som förare, som sergeant och som fanjunkare. Ja, fältväbel också. Då ändrade man titeln på det där indelningshemmanet istället. Han var kvar till 1854 och flyttade då till Hylletofta. Och så efterträddes han av sin son som hade varit polis i Jönköping, Edvard Källström, gift med en fröken Essén ifrån Vallsjö. De kom 56 upp från Jönköping och han blev fanjunkare. Han ägde gården när Carl August Krona köpte 1893, och sen är det ju Oskar Krona som haft det, och sen de här syskonen som är i livet nu. Bertil Krona som minns allting hur långt tillbaka som helst, han sa: den här fanjunkare Källström, han byggde nytt hus 1844 på en åkerlapp där uppe i Hjärtetorp. Men då tvingades han ut av det här som skötte om generalmönstringen, när de fick se att han hade tagit en åker och byggt på, att nyodla lika mycket som huset och trädgården tog. Han planterade trädgård med en mängd, inte bara äpplaträd som man hade, utan körsbär och päron och sånt där som var absolut okänt. Han ympade och hade väldigt mycket prydnadsväxter, gjorde skor och sydde kläder. Det var en allehånda här. Huset låg söder om det nuvarande huset, och man ser mycket väl i terrassavsnitten där att det är gjort liksom små hyllor, att det har varit blommor, det kan inte vara till något annat, så det har varit lite buskar och det är stenmurar omkring. Vet man om hur det har varit så ser det riktigt snyggt ut. Då var det slut på Hjärtetorp, och 1893 såldes det då till Carl August Krona. Hjärtetorp är nyss upptaget, ja. Det är upptaget på Harvare Östergård och Västergård omkring 1580-1600 någon gång. Vi hade en bild på Hjärtetorp, ja. Nu vet jag ingenting om bilderna, men det gör ju ni som har varit där. Jag sätter man ner sig inte i vägen. Att mannen som stod bakom en krona, det kan jag se direkt. Han har inte ändrat. Men det är det gamla huset, va? Som Fanjuka Kjellström byggde 1844. Det är väl andra från vänster. Bengt är väl andra från vänster. Ja. Nu kan du, så jag ser ifall. Ja, jag har detta här fusklappen. Ja. Ja, det är bättre att stå sig allmänt infall ut för det. Det är vad man gör i alla fall. Sen var lönn, nej, djurskullen kommer först. Det står hela tiden tjurskullen med tj i kökböckerna, det jag har läst fram till 1850. Men jag tror att det säger djurskullen, va? Ja. Och det man säger på platsen är ju det rätta. Det var plats för, eller bostäder för första trumslagaren. Från 1683. Det var alltså klart mycket, mycket snabbt. Han fick då 2 års ränta, alltså skatten för 2 år fick första trumslagaren till byggnadshjälp för att göra husen i ordning. Och redan vid första generalmönstringen sägs att tjurskullen är väl byggt. Den första som trummade i tjurskullen, det var Anders Stut. Han var gammal och fick avsked 1686. Men det var inte så till att sluta bara. Han måste ju lära en ny till att trumma. Han skulle skaffa och lära en annan i sitt ställe. Och det blev en som hette Erik Stut. 1688-97 klarade han sig. Han efterträddes av Johan Bergman. Som blev fången som var fången vid mönstringen 1716. Vi tog en ny trumslagare, Peter Larsson. Han var bara ett år. Han var född 1701 och blev trumslagare 1716. Det var små pojkar det. De hann inte gå ut grundskolans högstadium. Då flyttades han över till en annan rote. Och 1717 fick han en ny trumslagare, Johan Larsson Hultgren, född 1701. Han var 16 år när han började. Han höll på fram till 1744. Sen kom Sven Hultgren som dog 1759 på ett av fartygen från Finland till Sverige. Nils Eklund trummade mellan 1760 och 90. Det vet vi ingenting om egentligen. Det är bara namn. Sen kom Norberg 1790-1824. Och det finns ju ättlingar av ännu i riksdagen. Sen kom det en klarinettblåsare som inte hade någonstans att bo. Han fick då ljuskullen som boställe. Han avancerade till sergeant och till fanjunkare, musikfanjunkare alltså. Han spelade klarinett och oboe. Och om man spelar klarinett och oboe, då tycker jag det verkar dumt att sitta för ljuskullen och pipa för fåglarna. Då flyttar man ju till en stad där man på sin fritid kan få extra knäck i något musikband. Och han flyttade till Växjö, mycket förnuftigt. Han efterträddes med samma av en musiksergeant, Sander, som var gift med Margareta Regnell, dotter till gästgivaren. Så det var ett aktat yrke att vara musiksergeant, för gästgivaren, om man höll sig nykter, var en av sortens mest förmögna människor. Hennes gamla moder inhystes hos dem i ljuskullen. Han efterträddes av sin son Claes Sander, som var kvar 59. Jag vet inte, är det någon som har talat om någon trumslagare på ljuskullen? Nej. Det var borta då. Ja, det skulle ju ta slut det här indelningsverket också någon gång, ja. Om jag hittar det. 1833 skulle det upphöra egentligen. Det gjorde det inte. Vi kanske höll på till 1892 när man slutade sätta folk på bostäder. 1913 så såldes det till Ernst Theodor Gustafsson och Hanna Rundqvist. Jaså. Jaha. Jaha. Då kunde ju han ha köpt omkring 1892 när man slutade att sätta folk på de här bostäderna, ja. Och sen sålt i Ernst och Gustafsson. Såldes hela gården djurskullen med skog, eller blir det bara inhägarna? Hela djurskullen, ja. Och nu är det bebott. Jaha. Sen hade det en trumslagare till som heter Andra trumslagare, som bodde i Lönshult 1686-92. Nils Yrväder. Men ja, han dog 1696 och han bodde kvar till 86 i Lönshult. Och då blev han skallmejblåsare. Skallmejblåsare, det är en rörflöjt ungefär. Flöjtblåsare kan vi säga. Och då flyttade han till Bjuramålen. Det var boställe för en musiker också. Och på Lönshult kom sen en pipare, Sven Johansson. Och efter honom Lars Jönsson, Lars Larsson, som blev fången 1716. Hans ersättare Hans Linnarsson Lund, han tjänstgjorde från maj till december 1716. Så kom den ny Håkan Persson 1716, som var kvar till 1733. Då indrogs Lönshult som boställe. Så från 1733 är det ingen som har pipet i Lönshult. Sen har vi Smålands ryttare. Det var en helt annan kategori. De som bodde här, de hörde väl till Mellby skvadron eller Mellby kompani, motsvarande infanteriet. Det var inte så lätt att hitta ställen till ryttare som de kunde livnära sig på. De skulle dock utrusta en häst, för det var oerhört dyrt. Jag såg sådär omkring 1746, då var en av mina förfäder som sålde en gård om ett kvart mantal. Den taxerades till 100 riksdaler. Men en annan dotter köpte en annan gård, ett kvart mantal med mundering. Då kostade den 150 riksdaler. Så munderingen var värd lika mycket som halva gården. Det var häst och sadel och lite remtyg och pistoler och allt möjligt som skulle hålla ryttaren med. Och de där hästarna blev skjutna. De skulle skicka ner nya hästar till Tyskland. Det var ju döa egentligen, eller halvdöa innan det kom fram. Och det skulle man byta massor med gånger. En förfader i Bäckaby, han klagade för kungen och ville ha sitt ställe skattefritt på sin ålders höst. Han hade missat 4 söner på mågar i Tyskland och hade 2 mågar i tjänst i Tyskland och hade satt upp 26 rustningar under sin livstid. Han hade varit med från Johan den tredjes tid och regimentschefen Drakes tid och så fram då en god bit in på 1600-talet. 26 rustningar klarar man att sätta av, sätta upp igen. Det är klart, då behövde han nog lite pension, stackaren. Biskopsbo var ju boställe för majorens kompani, majoren i Smålands husarer. Sen så småningom blev det chefsboställe för Smålands infanteribataljon. Det var när man delade ryttarna i grenadjärer som skulle kasta granater och så andra som blev fotsoldater. Det var något så hemskt att degraderas från ryttare till vanlig knekt, så de flesta tog avsked. I Horvry ändrade man knekt ryttartorpet, och ryttan som hade blivit degraderad, han ville inte se huset han bott på ens, utan flyttade ner åt sydost till ett nytt ställe. Där bodde lite såna här officerare på Biskopsbo. När det var majors på ställe, en major Kork på 1750-talet. Den enda uppgiften som stod om hans hustru, det var fru grevinnan. Det säger inte mycket det. Sen kom major Freidenfeld. Där inte behövde bo där. Det var det mycket bra att han satte dit sin regimentsskrivare. Det gjorde major Silversparre. Regimentsskrivaren hette Svan. Han levde mellan 1742 till 88. Han var bosatt i Lämmarp. Hans far var riksdagsman. Mycket originell riksdagsman som höll på antingen hattar eller mössor, det minns jag inte, men fullkomligt fel parti till var bonde. Och sen sa han något fult om kungen där uppe, så det var meningen han skulle ställa sig inför krig, inte krigsrätt, men någon rätt för högförräderi, men det slapp han. Men det skrevs oerhört många protokoll om honom och det finns mycket att läsa om honom. Men han blev inte straffad, men han blev avsatt och kom hem till Lämmarp och bodde där som bonde sen. Han var inte riktig bonderiksdagsman, för hans fader var ryttarkorporalen Hans Svan i Hosshaga och hans moder var född Solhammar. Så han kunde inte ha de rätta generna, det förstår man. När han slutade kom en ny regimentsskrivare, Gertström, med fru Moberg, dotter till en fogde som bodde på Åseby i Bringetofta. Ja, det kan jag säga, den där fogden, han var 40 år, 42 år när han gifte sig med en flicka som var 16 år. Och det fick han ju inte göra, givetvis. Jag vet inte hur han utförde prästen. Flickan flyttade i alla fall inte till honom, och han hotade då flickans föräldrar med att ska det dröja länge innan de flyttar hit, så blir det 30 kvadrat om året. till sist var någon förnuftig människa av högre social rang som hos domkapitlet och domstolen begärde skilsmässa för den här lilla flickan, och hon fick skilsmässa utan att ha varit 16-åriga flickan hos sin 42-årige make. Han gifte sen om sig och köpte Osebysäteri. Den här flickan gick också om sig, fast med en präst, det kanske passade bättre. Sen kom en major Rideberg som hade sin mönsterskrivare hos sig. Sen kom en överstelöjtnant Wernstedt, då var det chef på stället för Smålands infanteribataljon på 1790-talet. Och ryttmästare Falkenberg, mitten på 1800-talet. Hans dotter gifte sig med en löjtnant Rydingsvärd, och de övertog biskopsbo 1844 och bodde väl kvar till 1859, tror jag minns. Åtminstone. Huset är från 1689, en flygel från 1600-talet har jag sett någonstans, men jag har inte kollat och vet inte om det är sant. Såldes det någon gång på 1970-talet eller? Ja. Men där var det bara inägarna som såldes, och skogen äger vi själva fortfarande. Den är ju våran. Det fanns ett kaptensboställe, Spånar. Jag tänkte jag skulle hitta, när jag letade efter min farfars farfar, han arrenderade Spånar på 1830-talet. En kapten bosatt där. Och kapten, det tänker jag mig alltid ensam bror Kugelberg i Ekeberg. Det är den enda kapten som jag vet var sådär lite halvbostägare och bodde på landet. Stor, och han hade slutat växa på längden och växte på bredden avsidat. Och så hade han sådana där mustaker som Hindenburg hade, tror jag. Det hängde långt, långt nere. Och så hade han uniform, och så skrek han jämt. Och så hade han ett lodigt stall och ställde hund. Och så red han på häst. Och svarta stövlar och en piska som han slog på stövlarna med, så det skulle tappa. Och man skulle imponeras av honom. Det var ju bara det utstrå som imponerade. Men det fanns ingen kapten på Spånar. Löjtnant Riderberg på 1750-talet är den enda jag hittat. Sen är det bara arrendatorer. Kaptenen var utav adlig börd och hade då en släktgård att bo på. Däremot Anders Höök, en bror till fogden på Nydala, arrenderade det ett tag. Och baron Rabe på Nydala arrenderade på 1830-talet. Det såldes väl ut 1930 till Klas. Men det var bara inläggen också, va? Inte hela gården, tror jag. Ni som vet. Ja. Nej. Och de gårdar som man sålde på det sättet, de orkade ju inte bära sig. Därmed så vill jag inte säga att gårdar i Fristad är odugliga. Men visst är det sämre mark här generellt än vad det är på Skåneslätten och Östgötaslätten. Har man bara några steniga tiga här, då klarar man sig på skogen, skulle höra dit. Gällde sen var det utlandsbostället. Det blev också korporalsbostället. Det sjönk i graderna. Där hittade jag inte förrän 1838 en fondjunkare Rydell. Han brukade Horbury Backegård på 1840-talet och flyttade dit sen ett tag. Så kom en fondjunkare Boberg från Huvudshofta. Det kom ursprungligen från Gränna på 1600-talet. Och hans hustru Arrhenius. Omkring 1840-50 ungefär var det där. Och sonen som blev fondjunkare var den sista som bodde på Bjällebo, tror jag. Men det har jag inte hunnit att gå så långt fram i hävderna, så det vet jag inte. Det såldes ut. Var det sånt där som såldes på 1920-talet? Ja. Ja, det växlade ju lite i tid när man sålde ut godarna. Där fanns ju i alla fall en såg. Det viktiga var ju vattenkraften där. för industriellt var det ju oerhört viktigt. En såg, en benstamp, en kvarn och en kraftstation. Så de hade elström innan folk i Sävsjö fick, eller i Vriksta fick elström. Och så bränneri. Det är många stödjer. Knekestorp var adjutantboställe. Men där har inte bott någon adjutant under hela tiden. Det kan man nästan förstå, för adjutanten, han var ju skrivare. Han fick nog hänga med där regiments- eller bataljonschefen var. Och till sist Knut, nej, näst sist Knutspråten. Där bodde en hovslagare Blom på 1750-talet. Innan fanns där ingen som jag hittat. Sen kom en till med namnet Mäster Blom. Han flyttade till Monsagård här framme. Hans son blev också hovslagare, men han gifte sig med en änka och tog över gården i Vistorp. Och han hade ju arbete då i Vistorp med och sko hästar. För det var inte bara det att hovslagare skodde. De var lite utbildade som veterinärer också, mer än vad vem som helst var. Så de hade alltid ett bra en bra inkomstkälla. Sen kom hovslagare Sävlund och en fru Malmström 1822. Och sen dess har det inte bott någon hovslagare på Knutsbråten. Det friköptes ju 1829, men det var väl också bara marken och skogen hade vi själva kvar. Och nu har väl staten köpt tillbaka det. På Trissmålen bodde profossen. Det var han som skulle övervaka ordningen, åtala folk och bestraffa folk. På grund av att det skulle prygla knäppa så fick han ett väldigt dåligt rykte. Sen var det en profoss som blev timmerman. Då blev det övertimmermansboställe. Och han avancerade sen till fanjunkare, så blev det fanjunkarboställe. Profossen Boman och hans hustru Annika Mattisdotter Ur är de första jag har hittat där ungefär 1755 och några år framåt. Deras dotter gifte sig med Karl Högberg från Nordanskog, släkt med dem som bodde på ett ställe jag sa förut. Det är inte så farligt vad man säger, att man har glömt det, så själv har jag glömt det. Nej, jättetorrt. Och det fick efter Stig Mats ett brev från en generallöjtnant som 1950 var på Trissmålen. Han säger något här om professor Boman och Annika Ur. Hon var syster till soldaten Gudmund Ur på dammen och barn till kaprollen Mattias Ur i Vriksta. Och den här flickan gifte sig med Karl Högberg, född på Nordanskog. De bodde kvar på Trissmålen länge. Och en av dem var farfars far till den här generallöjtnanten Folke Högberg. Proposten då som skulle fiska Folke hade ett dåligt anseende. Han hade i alla fall såna här vittnen eller faddrar när barna döttes. Befallningsman Blidberg som blev statsfiskal i Vadstena, kvartermästaren Ljung, Johan Högberg på Jättetorp, jungfru Magdalena Svanborg, gästgivans dotter i Kohult, jungfru Lisa Lindmark på Biskopsbo, hovslagare Blom i Knutsbråten och Beata Johnston, dotter till föraren Fredrik Johnston. Det bodde någon Johnston på 1920-talet i Vriksta. Han var författare. Släkten adlades. Så det kunde inte vara så väldigt illa sedda om dessa människor ställde upp som fattare för barna. En utav dem tog upp ett torp. Det var Gudmund, ja. Gudmundstorp i Södra Hultsrot i Svenarum. Torpet kallades allmänt Ryggtinan. För det fanns ingen väg dit, utan de måste bära allting på ryggen. Sen kom det en profoss Flink, bara något enstaka år, och professorn Järpe, som köpte Possamolen 1836 och bodde där, och sen flyttade han upp till Hylletofta. Och så professorn Frimodig, som var gift 3 gånger. Ena hustrun född 1756. Sen bytte han upp sig, ska jag säga, och gifte sig med en som var 42 år yngre. Det var ju som barnbarna, som han hade gift sig med barnbarn. Jag har sett det förut, därför att en av döttrarna, Lena Maja, var gift med klockemakaren i Skärsult, och jag skulle se var hon kom ifrån. Och hon kom ifrån Tristmålen och hette Frimodig. Och jag tittade lite på någon som hette Frimodig, och jag hittade ingen annan än en jättegammal människa. Men när Lena Maja föddes, då var hennes pappa 76 år. Och det letar man ju inte efter pappa som är 76 år, så där begår man stora misstag. Man letar på 50 år sen. Han blev övertimmerman och sen fondjunkare, och det var därför som det här stället ändrade karaktär. Sen kom fondjunkare Boberg ifrån Nydala, och den sista fondjunkare som bodde där, Lyning, han hade som bra förnamn, Nejlik Lyning. Det var en till här som döpte sina barn till så fina namn så jag till och med skrev upp det. Såna otroliga namn. Nu är det dags att sätta på kaffet, så nu är jag snart färdig. Den här Lyning var den sista som var kvar där, och det såldes ut 1939. Jag vet inte om det var Hilding som köpte då, eller den släkten kanske. Där fanns också en kvarn i den lilla bäcken som inte rinner mer än en bra spjutränna. Den dömde man ett par dagar också, lät vatten rinna igenom kvarnen, så kunde man mala en säck eller en halv, och sen fick man dämma några dagar igen. Sen skulle jag säga något om Kvarnary, men jag håller på för länge. Där bodde länsman under mycket lång tid. Faktiskt, ja, var länsman från 1700-talets början och fram till Angelin och det här. Jag vet inte, vad känner ni igen för namn? Länsman Gaston har jag hört talas om, men jag vet inte i vilket sammanhang. Länsmannen bör man ju känna till, för vi var ju inte så väl sedda. Vi representerade ju den andra kanten av livet. Ja, nu får jag inte hålla på längre. Och nu kunde vi tala om bilderna som är kvar. Jag vet ju fortfarande inte.